morgon och välkomna. Säger vi speciellt till er som lyssnar på internet. Och vi ska slå upp andra konungabokens femte kapitel. Andra konungabokens femte kapitel. Och verserna 8 till och med 15. Det handlar om en egentligen är det hela kapitlet där, men vi kan gå in i vers 8. Det handlar om en man som heter Naaman, som blev botad från spetälska, den här sjukdomen som var obotbar och faktiskt fortfarande är obotbar, tror jag. Men vi ska börja med att be. Herre, vi tackar dig just nu. Vi tackar dig för att vi får samlas i ditt hus. Vi tackar dig, Jesus, för att du har gett oss ditt ord, som är skarpare än något tvegat svärd. Tackar dig för ditt ord som är för evigt fast i himmelen. Och det är inte människors ord, utan är ditt ord. Och Herre, vi ber att vi skulle predika det, tala om det så som du vill. Och Herre, vi ber att våra hjärtan skulle vara öppna. Vi skulle vara tillgängliga för din andes tilltal denna morgon. Välsigna oss nu, Jesus, i ditt dyra namn. Amen. Vi har under vintern gått igenom Efesierbrevet i princip vers för vers. I onsdags så började vi på Jakobs brev och kommer att gå igenom det på onsdagarna. Men på söndagarna så blir det kanske lite blandat, så jag tänkte vi kanske kör en bibelbok där också. Men så nu blir det en bibelbok på onsdag. Och om ni inte kan komma på onsdag så finns möjligheten, tack vare Anette, att lyssna på internet. Och i onsdag så kunde inte jag få igång den här apparaten. Vi konstaterade att Anette är pelaren. Församlingen spelade. Jag trodde ju att det var jag, men det var ju Anette. Så församlingen konstaterade det. Ja, det var. Men vi trodde att det funkade. Men akt vad vi bedrog oss. Okej. Så andra konungabokens femte kapitel med början i vers 8. Och så läser vi fram till 15. Men jag gör så här att jag berättar om det och sedan läser vi verserna allt eftersom vi går igenom dem. Så Naaman, han var den högste officeren eller befälhavaren, vad man på svenska kallar för ÖB, överbefälhavaren. Och han var kungens vän. Han hade gjort mycket för sitt land Syrien. Han hade förmodligen en bra lön. Han hade förmodligen allt som man kan tänka sig att ha i denna världen. Men han hade också spetälska. Och spetälska finns inte längre på våra breddgrader, men det finns platser i världen där det fortfarande finns. Det är en fruktansvärd sjukdom där i princip händer och fötter vittrar bort, ramlar av så småningom. Och i Bibeln så är spetälskan en bild av synden. Den är obotlig under normala förhållanden. Så när Bibeln ibland talar om spetälska så är det en sjukdom som var obotlig. Och på samma sätt så talar Bibeln om hur vi föds i den här världen, eller in i den här världen, med en obotlig sjukdom som Bibeln kallar för synd. Nu är den bara obotlig rent mänskligt, därför att vi vet att den store läkaren som Gud är, Jesus Kristus, har botat oss, vi som har trott på honom. Men i den här berättelsen så ser vi hur den här Naaman hade en tjänsteflicka i sitt hem. Och hon sa till honom att om du bara skulle kunna ta dig till Israel, så finns det en profet där som heter Elisa. Och jag är helt säker på att om du bara kunde möta honom så skulle du bli helad. Och Elisa är i det här fallet en bild av Kristus. I Bibeln så har Kristus tre ämbeten, tre roller. När han var här på jorden så var han en profet. Han proklamerade Guds sanning. Han proklamerade ordet. Nu i vår tid, när han har stigit upp till himlen, så är han vår överste präst. Han har en tjänst i himlen där han ber för oss, där han vädjar för oss inför Fadern. Och han åberopar sitt eget blod. Och han säger, på grund av detta blod så är de rättfärdiga. Men han kommer också tillbaks. Och då kommer han tillbaks som kung. Så vi ser hur han har tre ämbeten. Profet, överste präst, men också kung. Och Elisa var en profet. En intressant profet. Han tog över Elias mantel. Och vi vet att Elia var en väldigt prominent profet i Gamla testamentet. Men Elisa var frimodig nog att be om en dubbel del av Elias smörjelse. Och Gud gav honom detta. Han tog över manteln bokstavligen i det här fallet. Och han utfärdade, eller ska inte säga utfärda, han utförde heter det, fler mirakler och under än vad faktiskt Elia gjorde. Och det är intressant att se att nu skickar kungen i Syrien Naaman med en delegation till Israel. Och han förvarnar kungen och säger att nu skickar jag Naaman till dig. Du har en profet där hos dig som vi vet kan utföra mirakler. Och nu kommer denne Naaman, den spetälske, till honom. Och kungen där, han missförstår honom. Han blir arg. Och säger liksom att han försöker att provocera mig. Han försöker att få till ett krig med oss. Han missförstod honom. Och det är här vi kommer in nu i händelserna. Och vi läser nu från vers 8 framåt. När gudsmannen Elisa hörde att Israels kung hade rivit sönder sina kläder, som var ett tecken på att man var arg eller att man liksom sände han bud till kungen och lät säga: varför har du rivit sönder dina kläder? Låt honom komma till mig, så ska han förstå att det finns en profet i Israel. Så kom Naaman med sina hästar och vagnar och stannade vid dörren till Elisas hus. Och jag tänkte på det här att ibland blir vi hindrade, eller hur? Liksom människor som ibland kanske är välmenande, men som missförstår. Och kungen missförstod. Han sa liksom, nej men han har bara skickat hit honom för att söka strid med mig. Han vill bara ha en ursäkt för att gå i krig med oss. Men Elisa sa till honom, vänta lite nu. Det är en sökande människa. Låt honom komma till mig. Vad har vi att förlora på det? Och jag tänker på hur i vår tid, i Nya Testamentets tid, hur Jesus säger i Matteus 19 och verserna 13 och 14, han säger att låt barnen komma till mig. Vi hade barnvälsignelse här för några veckor sedan, om ni kommer ihåg. Och låt barnen komma till mig. Att
Så Jesus visar inte bort någon. Han vill att folk ska komma till honom. Därför att det är där som helandet finns. Då talar jag inte bara om ett fysiskt helande, det är också, men i första hand ett andligt helande. Att vi blir frälsta ifrån den synd som alla människor föds med och bär med sig. Och den kan bara tas bort genom Jesus Kristus och tron på honom. Och jag tänkte på här också hur det står i Johannes 6 och vers 37. Att den som kommer till mig, säger Jesus, den ska jag aldrig kasta ut. Att han säger kom. Han kom. Och jag vet inte för er som har varit i Sydamerika, men i Rio de Janeiro så finns det en staty, Jesus staty, som står högst upp på en jättestor kulle så här. Han har armarna ut på det här sättet. Och jag tänker just liksom att vilken fantastisk bild av Jesus liksom, att han kom till mig. Han kom in i den här världen och han fullbordade faderns verk, eller faderns plan. Han fullbordade verket som den helige ande nu vittnar om. Och nu säger han kom till mig. Och det är så många missförstånd liksom, och säger nej, det går inte liksom. Kungen kunde inte förstå det här. Han trodde att det fanns en baktanke, men det var inte det. Han ville komma. Och jag tänker på hur Gud har uppenbarat sig själv i den här världen genom den allmänna uppenbarelsen. Vi förstår på grund av hur komplex den här världen är skapad, så kan vi, säger Bibeln i Romarbrevet 1, förstå att det måste finnas en Gud. Och Bibeln säger att om vi söker honom av hela vårt hjärta, då låter han sig finnas. Och jag tycker det är intressant liksom att han låter sig finnas. Men han vill att vi söker honom. Och i Hebreerbrevet 11:6 så står det att alla de som kommer till honom måste tro att han är till. Och att han belönar den som söker honom. Och det står att tron är det som behagar honom. Och tron är ingenting som galningar har, som vi tror. Ja, de som tror, de är galningar. Utan tron är någonting som Gud ger som en gåva. Men jag brukar säga att vi aktiverar tron när vi lyssnar på Guds ord. För i Romarbrevet 10:17 står det att tron kommer av att höra Guds ord predikas. Någon säger, ja men jag kan finna Gud lika mycket på golfbanan, eller i skärgården, eller någon annanstans ute i naturen, eller vad det kan vara. Och det är sant att den här världen reflekterar ett mått av Guds härlighet. Och den kan få oss att förstå att det finns en levande Gud. Och det är en underbar startpunkt. Men tron kommer av att höra Guds ord. Och det är det som vi gör. Det är därför vi samlas. Vi lyssnar till ordet. Och då föds tron i våra hjärtan. Så att vi kan ta till oss ett av alla de 7834 löften som finns. Och jag är inte ens säker på att det är 7834. För vi upptäcker hela tiden nya. Det var bara den siffran jag kom ihåg sedan 20 år tillbaks. Annette har roligt åt att jag kommer ihåg siffror. Och jag kommer ihåg den siffran. Det är en bra siffra att memorera. Men jag är helt säker på att det har gått över 8000. För att när teologerna granskar ordet så här, ja men det här är ju också ett löfte. Vi har inte ens tänkt på att det här är ett löfte. Så jag tror att det växer. Men minst 7834. För det har någon räknat fram. Och jag tänkte att när vi hör Guds ord, då händer någonting. Då händer någonting. Och vi kan sätta vår tro till ett löfte. Och vi blir helade, befriade, uppbyggda, eller vad det nu kan vara. Och när man kom, låt honom komma till mig. Sen i vers 10 så står det så här: då sände Elisa ut ett bud till honom och lät säga, gå iväg och tvätta dig 7 gånger i Jordan, så att ditt kött blir friskt igen och du blir ren. Men Naaman blev vred och for sin väg och sade: jag trodde att han skulle gå ut till mig och träda fram och åkalla Herren sin Guds namn och föra sin hand fram och åter över stället och så ta bort spetälska. Är då inte Damaskus floder, Abana och Parpar, bättre än alla vatten i Israel? Då kunde jag lika gärna tvätta mig dem för att bli ren. Så vände han om och han for sin väg i vrede.
Och jag tänkte på det. Ibland är den kristna tron för enkel. Har ni stött på den en gång? Man vittnar för någon och de säger: men det kan inte vara så enkelt att man bara tror. Det måste vara någonting mer. Men det är så enkelt. Han hade förväntat att han skulle komma ut där och uppklädd på något intressant sätt och röra sin hand och säga simsalabim och hokus pokus och allt vad det nu kan vara. Och sen skulle han bli helad. Men han sa bara ett ord. Men hur många gånger Jesus bara sa ett ord? Kommer ni ihåg den romerska officeren som kom till Jesus? Och han sa: säg bara ett ord så blir min tjänare helad. Säg bara ett ord. Och är inte det underbart att det är allt som behövs när det gäller Jesus? Ett ord. Ett ord. Och allt kan förändras. Ni vet när vi är som längst ner på botten. Och det är vi ibland. Och vi kämpar med olika tankar, vad det nu kan vara. Vi är alla olika, men vi är där. Och jag tänker att, hur ska jag ta mig ur det här? Jag sitter bara fast i gyttjan. Sen helt plötsligt kommer ett ord. Allt är borta. Så kraftfullt är Guds ord. När den helige ande griper tag i vårt hjärta, då händer någonting. Så han sa... Elisa sände ut ett bud till honom. Och jag tänkte just på det, att vi alla här har blivit utsända. Vi är ambassadörer i andra Korinthierbrevet 5:18. Vi har blivit utsända, det vi kallar för missionsbefallningen i Matteus 28 verserna 18-20, men också i slutet av alla de andra evangelierna så står det att vi ska gå ut i den här världen. Också i Apostlagärningarna 1. Gå ut i den här världen och proklamera det budskapet. Så vi är utsända för att berätta för dem som är som Naaman. Som har spetälska men i andlig mening synd. Vilket är oss alla. Vi är utsända av vem? Elisa. Han var en bild av Kristus. Kristus har sänt ut oss. Elisa sände ut någon och gav det här budskapet. Men människor är inte nöjda med det många gånger. Man säger: åh, om Gud bara skulle uppenbara sig, då skulle jag tro. Men jag tror inte på grund av att du står framför mig nu och berättar det här. Men vet ni, det är ett allvarligt misstag att säga så. För Gud har inte tänkt i den bemärkelsen att uppenbara sig så som människor kräver av honom. Att helt plötsligt så ska himmelen dela sig. Hej allihopa, här är jag. Tro på mig. Han har inte gjort det. Han har sänt sin son in i världen för att fullborda verket. Han har sänt sin helige ande för att vittna om det här verket. Helige ande bor i oss. Vi bär med oss Guds ord. Och vi berättar om det här för människor. Och där är kraften. Romarbrevet 1:17 säger vad? Jo, att det är kraft i evangelium. Så när vi frimodigt talar detta evangelium, då händer någonting. Människor kan komma till tro. Människor kan bli helade. Men många söker efter någonting mer. Man söker efter tecken och under, vilket i sig inte är fel. Men om vi söker tecknen och underna istället för han som finns bakom de här, vi missar hjärtat. Då är det inte bra. Därför att Gud vill att vi söker honom först. Inte gåvorna eller vad han kan göra, utan hans hjärta.
hans karaktär och hans natur. Sen kommer allt det andra också. Och jag tänkte på hur han sände ut ett bud. Och så sa han, doppa dig 7 gånger i Jordan. Och han blev så vansinnig. Ja, men ni kan tänka er den här mannen. Alltså jag vet inte vad vi skulle kunna jämföra det med. Men Norges utrikesminister skulle komma till Sverige liksom, och hade hört talas om att här i Nordens mission liksom, så finns det helande. Och personen sitter här och säger att allt du ska göra är tro på Jesus. Ja, men det är för enkelt. Alltså, gå och bada. Men liksom, det är löjligt. Vi har ju vatten i Syrien. Vi har ju floder där. Vi har ju, och de har renare vatten än det här. Det är ju absurt att begära något sådant. Och tänk på att han förmodligen hade rest i dagar med en delegation. I värmen, i dammet och så vidare. Och här kommer han nu. Han säger, gå och doppa den 7 gånger. Och jag tycker det är så komiskt liksom. Men det är så, Gud säger någonting enkelt bara. Att göra detta. Och han började liksom att rationalisera alla de här sakerna. Så kan det inte vara och så vidare. Och han blev vred. Och hur många gånger försöker inte vi att förstå Gud och Guds vägar? Men Bibeln säger att vi kan inte förstå Guds vägar, för de är så mycket högre än våra, än himmelen är över jorden. I Jesaja 55 och verserna 8 och 9. Så mycket högre är de. Och jag tänkte bara på, det är så lätt att komplicera det Gud försöker göra. Och jag tänker på när Paulus satt fängslad i Filippus. Gud sände en jordbävning och de kom ut ur fängelset. Och fångvaktarna skulle ta sitt liv, därför att om han inte vaktade fångarna och de var där de skulle, då skulle han själv bli avrättad. Så han visste, jag kan lika väl göra det själv. Annars kommer myndigheten att göra det. Men Paulus säger, ta det lugnt. Vi är här. Vi har inte tänkt att fly. Gud har öppnat dörren. Och säger, men vad ska jag då göra för att bli frälst? Han säger, tro på Herren Jesus så blir du frälst. Och han krånglade inte till det. Han trodde. Och han gick och berättade för sin familj och hela sitt hushåll. Och alla kom till tro. Och han arrangerade en fest. Han krånglade inte till det. Så Elisa sände ut ett bud. Och på samma sätt har vi blivit utsända till andra för att berätta om de här underbara sakerna. Och sen i vers 13 så står det, men hans tjänare gick fram och talade till honom och sade, min fader, om profeten hade begärt något svårt av dig, hade du då gjort det? Eller hade du då inte gjort det? Hur mycket mer nu då han endast har sagt till dig, tvätta dig så blir du ren.
Vet ni hur Luther, Martin Luther, kröp på sina bara knän uppför en stentrappa upp till en katedral? För att han trodde att genom att plåga sig eller späka sig själv så skulle han på något sätt vinna någonting i Guds ögon. Var han glad när han upptäckte Nordens budskap? Ja. Jag tänkte bara på hur Gud har inte begärt något svårt. Och den här tjänaren där till Naman, han var en vis man, för han sa liksom att, ska du inte ändå ge dig en chans? Och jag tänker på hur många människor där ute som, varför inte ge Gud en chans? Nej, det måste vara lite krångligare än så. Det kan inte bara vara att tro. Det kan inte bara vara att åka ner där och liksom 1, 3, 4 doppa sig 7 gånger och sen blir man ren. Men det är så enkelt. Och
I Romarbrevet 10, verserna 8-10, så står det att ordet är dig nära. Ordet är dig nära. Om du i ditt hjärta tror och med din mun bekänner, så blir du frälst. Inte alls svårt. Det är vad skriften säger. Och jag har säkert berättat den här historien en annan gång, men vi var och knackade dörr på ett studentboende för några år sedan. Och det var en tjej som öppnade dörren, och vi pratade med henne kanske 45 minuter. Och hon var väldigt sökt av Gud, och hon talade om hur hon på något sätt liksom, vad ska jag göra? Och vi fick den här bilden som vi berättade för henne om Jesus på korset, där de här två rövarna hängde in på var sida, och hur den ena trodde på honom och sa, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Och Jesus sa, ja, kan jag väl göra? Nej, han sa, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Redan idag, redan nu. Din suck var tillräcklig. Ditt hjärtas suck var tillräcklig för att motta världens största mirakel, nämligen frälsningen. Hur långt bort var han? Vi vet inte, men förmodligen var de här korsen bara några meter från varandra, eftersom de kunde tala med varandra i det skicket de var. Döende, fullständigt sargade, plågade. Och jag tänkte liksom, wow, hur långt bort är Gud nu? Han är ännu närmare. Därför att den helige ande utgjuter den här världen. Han är överallt. Och vi kan sucka till honom. Vi kan begära av honom, säga, Herre, tänk på mig. Tro, jag tror. Och om vi inte tror, säger vi som den här mannen sa till Jesus, hjälp min otro. Och det räckte att han sa så. Jesus utförde mirakel. Och jag tänkte på detta, att Guds lamm, Jesus Kristus, har blivit framställt för den här världen. I Johannes 3:16 står det, ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, på detta att var och en som tror ska få evigt liv. Gud har ställt fram det här, och världen säger att det är en dårskap. Faktum är att Bibeln använder det ord som vi på svenskan får skandal från. Grekiskans ord som vi får ordet skandal från. Att korset är en skandal. Därför att det är för enkelt. Men vad säger han? Jo, tro på denna skandal. Tro på korset, så blir du frälst. Och Jesus sa inte till den här rövaren. Han sa, vet du vad jag ska göra för dig? Jag ska låta dig komma ner från korset. Så ska du få leva några år till. Och bevisa för mig att du är en god person. Bevisa för mig att du är en religiös person. Och så får vi se hur det går. Ni vet som det är i vissa filmer, någon är på väg att dö och sen helt plötsligt så kommer någon ängel där och säger, du får leva av livet och liksom ja, bättra på det lite sådär. Det är inte bibliskt. Det tog bara en suck i hans hjärta. Det var allt som krävdes för att han skulle bli. Och vi har åtskilliga exempel på detta, inte bara när det gäller frälsningen, men återupprättande. Hur människor helt plötsligt vänder sig till Gud, och i ett enda ögonblick så förändras allt. Och i vers 14 här, då for han ner, han tog rådet och doppade sig Jordan 7 gånger, så som gudsmannen hade sagt, och hans kött blev friskt igen som en ung pojkes kött, och han blev ren. Vilket mirakel. Det måste ha varit så fantastiskt. Jag menar, här hade han en obotlig sjukdom
Spetälska fick inte ens leva med andra människor, för den var smittsam. Och synden är smittsam, det vet vi också.
De fick inte leva, de levde i egna kommuniteter eller utanför stadsmurarna och så vidare. Ingen fick komma i kontakt med dem. De fick till och med ha klockor och ringa i liksom och säga att här kommer jag, kom inte närheten av mig. Helt otroligt. Men han tog rådet och han åkte ner och han gjorde detta. Är det inte fantastiskt? Att sen komma upp ur vattnet helt renat. Och på samma sätt är det. I det ögonblick vi tror så blir vi renade. Okej, vi har kvar köttet. Så vi ser det inte så har rörelse av person och så vidare. Men den nya skapelsen, den nya människan har blivit till. Och den har 100% Guds kvalitet. Och lydnad är bättre än offer. Vi talade om det för några veckor sedan här. Rörde vi det. Första Samuelsboken 15.
När Saul gick ut i strid. Och Gud hade sagt åt honom att inte spara någonting av bytet. Men han sparade en del får och en del kor, eller vad heter det, kor och tjurar och allting så här. Och så sa han, men jag hade tänkt att offra det här till dig. Han sa liksom, Gud är inte intresserad av våra offer på det sättet. Han är intresserad av vår lydnad. Lydnad till evangelium. Och nu lydde Naaman Guds ord. Gudsmannen sa åt honom detta. Och han gjorde det. Och han kunde sagt, han hade en vagn med sig full av guld och silver och fina gåvor, kläder, festkläder. Allt det här låg med och han sa, visst, varsågod Elisa. Du får allt det här. Du behöver aldrig jobba en enda dag i resten av ditt liv. Om du bara tar emot det här och hela mig. Men det är inte det. Vi kan inte köpa frälsningen. Vi kan inte förhandla om den. Gud har gett oss det här. Och allt vi kan och allt vi ska, det är att ta emot det som han har gjort. Och i vers 15 så står det så här. Därefter vände han tillbaka till gudsmannen med hela sitt följe och gick in och kom fram till honom och sade: se, nu vet jag att det inte finns någon gud på hela jorden utom i Israel. Ta nu emot en gåva av din tjänare. Han vände tillbaks. Jag tycker det är så underbart. Det finns en berättelse i Lukas kapitel 17.
Och det är verserna 11-19. Lukas 17. Där 10 stycken spetälska möter Jesus.
Och Jesus säger åt dem, gå och visa er för prästen. Och när de gör det, när de kommer dit, så blir de allihopa helade. Men det är intressant att det var bara en som återvände och ville lära känna den som hade helat dem. Och det är det jag tänker på också, att så många gånger vi vill så gärna att Gud verkar. Gud, ja, kan du hela mig? Kan du göra mig rik och berömd och så vidare? Ja, men då är det bra. Vi börjar i fel ände. Därför att Gud vill att vi ska lära känna honom. Visst kan han göra de sakerna om det är en del av hans plan. Men om det inte är det, så spelar det ingen roll. För det är som David säger, att har vi, han säger, du är min del, säger han om Gud. Du är min del, jag behöver ingenting annat. Vi behöver ingenting annat heller. Vad Gud ger utöver frälsningen, det är en välsignelse. Och vi använder det för Guds rikes skull. Men han vände tillbaks. Och bara en av 10 gjorde det. Och jag vet inte om det här 10% liksom är en bild av kristenheten. Möjligen kanske. Men vi vet en sak. Och det är att majoriteten av kristna lever inte för Gud på det sättet. I någon större utsträckning. Man kanske gör sin söndag morgon och
lite sådär. Men jag menar, det är inte det att man lever för Gud. Man återvänder och säger: vem är du? Du som helade mig, vem är du? Jag vill lära känna ditt hjärta. Har du en plan för mitt liv? Vad är den planen? Det är väldigt sällsynt tyvärr. Men han vände tillbaks. Religion säger många gånger: gå och känn skuld. Men Jesus sa till den här kvinnan som blev tagen i det här äktenskapsbrottet. Han sa: gå och synda inte mer. Det fanns ingen fördömelse i det. Men han sa: för din egen skull, gör det inte igen. Därför att det är alltid konsekvenser. Men det fanns ingen fördömelse. Men religionen är som en drog nästan. Att vi ska känna oss skuldtyngda. Och sen måste jag komma tillbaks och få lite religiöst bearbetande. Och sen gå ut och känna mig ännu mera skuldtyngd. Men Jesus har tagit bort all skulden. Och nu har han gett oss nåden istället. Titus 2, 11 och 12 säger att nåden undervisar oss att förneka ogudaktigheten. Och Naaman återvände till den som hade helat honom. Jag tänker på det, en underbar berättelse här. Bara som en kort resumé. Att Elisa sa till kungen: låt honom komma till mig. Varför inte? Vad har vi att förlora? Och sen sände Elisa ut ett bud. Precis som vi utsända i den här världen med evangelium. Han var inte riktigt nöjd med det först. För han sa: du måste komma ut själv. Men han sände ut ett bud. Med hans ord. Och så säger den här vise tjänaren till honom att... men om han hade begärt något svårt, då hade du gjort det. Nu har han begärt något lätt och du vill inte göra det. Det finns ingen logik i det. Så om Gud bara säger: tro och bli frälst, bekänn och bli förlåten, varför ska vi då krångla till det? Och sen lydde han Gud, for ner, doppade sig 7 gånger, blev helad. Precis som vi blev helade. Dopet frälser inte i den bemärkelsen. Det är en symbolhandling av någonting som redan har ägt rum. Men symbolen är den att vi går ner. Den gamla människan dör. Går under vattnet. Och den nya människan kommer upp. Och på samma sätt var det. Att han blev helad. Och sedan vände han tillbaks. Han sa inte bara: nu är jag helad, nu rider jag hem igen. Utan han sa: om den här profeten i Israel kunde bota mig från spetälska, då måste det finnas en levande Gud. Och finns det en levande Gud som har skapat denna värld och detta universum och allt det vi ser runt omkring oss, så kunde jag utföra detta fantastiska mirakel i mitt liv. Ja, men då vill jag återvända till honom och fråga vem han är. Sitta vid hans fötter och lyssna och ta emot undervisning. Och det gjorde han också. Fantastiskt. Gud har inte begärt något svårt av oss. I Matteus 11 och vers 30 som avslutning. Så står det att mitt ok är milt och min börda är lätt. Kom till mig, alla ni, säger han, som hungrar och törstar. Kom till mig, alla ni som behöver mig. Han står där med en öppen famn. Han begär inte något svårt av oss. Säg kom. Där börjar allt. Så vi får komma idag, oavsett var vi befinner oss i vårt liv. Om vi behöver frälsning, så tar vi emot honom. Vi ber bara i vårt hjärta: Jesus, jag vet att
din helige ande har rört vid mig just nu. Och jag vill ta emot dig i mitt hjärta. Be en bön och säg: Jesus, jag är en syndare. Jag behöver bli frälst. Frälsningen finns bara i ditt namn. Och nu tror jag på ditt namn. Jag tackar dig, Jesus, att du inte visar bort någon som kommer till dig, som söker dig, som vill ha dig. Eller kanske det är någon som är frälst, men som inte på något område kanske vandrar med Gud eller vad det nu kan vara. Och jag vill bli vidrörd. Jag vill bli helad, återupprättad, hjälpt, uppmuntrad. Jesus är också här för dig. Han begär inte något svårt. Han säger bara: kasta dina bördor, plural, kasta dina bördor på mig. Ta på dig oket. Därför att om du är under det oket, så går vi tillsammans. Och det är jag som drar lasset. Det är jag som bär bördan, säger han. Tack, Jesus. Tack att du helar och vidrör. Vi prisar dig, Jesus. I ditt namn. Amen.